Ja, oj. Härligt. Det var nog två mikrofoner igång samtidigt här framme. Men nu låter det bättre kanske. Vad bra. Jätteroligt att få vara här på fridhelg igen. Och se er allihopa. Jag hann hälsa på en del innan och hälsa på resten senare. Jätteroligt att få vara här. Nu var det ungefär ett år sedan, eller i augusti var det ett år sedan som jag och Emily flyttade ifrån Skillingaryd. Och vi har varit tillbaka i Skillingaryd många gånger sedan dess. Men det är första gången här uppe på Fridhäll. Och det tycker jag känns extra roligt. Jag har väldigt goda minnen av de här 6 åren som jag bodde i Skillingaryd med Fridhäll framförallt. Våren och sommaren hör väl Fridhäll till tycker jag. Och en sån här dag så är det verkligen fantastiskt att få vara här och fira gudstjänst. Så det känns jätteroligt. Det är en del som frågar det här ute i tamburen hur det går för oss uppe i Värmland. Och det går väldigt bra. Vi trivs jättebra i Värmland. Och som ni såg så har vi fått en liten Eli nu också. Så nu är vi 3 i familjen. Så det är väl det som har hänt oss det sista året kan man säga. De stora händelserna där med flytt och en liten dotter. Men nu ska vi inte tala om oss utan jag hade tänkt ställa en fråga till dig. Om jag hade ställt fram ett så här, målarstafli här framme och gett dig lite målarpenslar och akrylfärg eller vad det är man målar med. Och bett dig att måla din bild av Gud, hur du föreställer dig Gud på ett stafli här framme. Hur skulle det sett ut då? Du får några sekunder att fundera. Du får använda all din talang, alla dina kunskaper om Bibeln. Du får använda liksom precis allting du har och så måla din bild av Gud. Hur skulle det se ut då egentligen? Faktum är att vi har gjort det här experimentet i Skillingaryd några gånger. När vi hade idrottskonfirmander, jag och Jenny som jobbade som ungdomsledare innan, så bad vi våra idrottskonfirmander innan vi började med själva konfirmationsundervisningen, den allra första lektionen, innan vi hade gått igenom bibelböckerna och sånt där med dem, och måla sin bild av Gud. Hur föreställer ni er Gud, frågade vi dem. Och det var 3 bilder som återkom hela tiden. Och jag är rätt så övertygad om att exakt samma bilder hade återkommit här idag om du hade fått måla din bild av Gud. Den första bilden som konfirmanderna målade var Gud på en gammal gubbe kan man väl säga uppe på ett moln och sittandes och kollade ner på jorden. Den bilden tror jag hade återkommit också bland en del av er här idag. Den vanligaste bilden som konfirmanderna målade var Jesus i någon situation. En del målade Jesus på korset och andra målade Jesus i någon mer vardaglig situation som de hade hört talas om i söndagsskolan och på scouterna och sånt där. Och ytterligare en tredje bild som återkom var att vissa konfirmander målade ett hjärta och beskrev att jag ser på Gud som kärlek eller gemenskap och man talade utifrån de termerna då. Och det är ju jättebra bilder på Gud, eller hur? Och jag är rätt så säker på att om jag hade frågat så skulle de flesta här inne ha gjort någon av de här 3 bilderna. Men det är ju en person som saknas, eller hur? För konfirmanderna, de känner till Gud fader. De målar han som ett gubbe på ett moln, men det är ju inte så enkelt att måla, eller hur? Men de känner till konceptet med Gud fader, han som har skapat hela universum. Konfirmanderna känner till Gud sonen, de känner till Jesus, de ritade honom. Men anden, den heliga ande, den tredje personen i gudomen, han återkom inte på någon enda av de här bilderna. Och jag tror att vi gjorde det här experimentet i 3 år, om jag minns rätt. Och det var aldrig liksom någon hänvisning till anden. Och det finns ju naturliga skäl, eller hur? Det är svårt att avbilda den heliga ande. Men det fick mig ändå att tänka hur vi som kristna liksom kommunicerar vårt budskap, eller hur? Vi tror på Gud, Fadern, Sonen och den heliga ande. Och idag är pingsten och idag ska vi lägga fokus på den heliga ande. Vi ska läsa i Bibeln om vem den heliga ande är och vi ska påminna oss om hur viktig anden är för dig och mig som kristna. Och jag skulle vilja börja med att berätta en berättelse som jag hörde när jag var konfirmand och åkte på ett konfirmationsläger. Och då så pratade de om den heliga ande. Och jag tyckte att den här bilden som predikanten gav då var rätt så bra faktiskt. Han berättade att det var ett gammalt par som hade bott ute på landet i nästan hela sitt liv. Och de hade en liten tomt där ute och på baksidan av tomten så hade de en stor sten. Ni vet nästan som ett klipplock, den var jättestor den här stenen och Den gamla mannen som hade bott där, han hade gått varenda dag sedan han flyttade dit i princip och sagt till sig själv att imorgon så ska jag ta bort den här stenen. Och sen nästa vecka då sa han att imorgon så ska jag nog ta bort den här stenen, för han tyckte inte den såg så rolig ut. Och efter några år så sa han att imorgon så ska jag ta bort den här stenen. Och tiden gick och de hade bott där jättelänge, men han tog aldrig bort den där stora stenen som låg i trädgården. Och paret blev gamla. Och de började inse att nu så måste vi nog flytta härifrån. Vi måste flytta in till samhället, till en lägenhet där vi kan få hjälp. Vi orkar inte bo här ute själva längre. Så de ringde mäklaren och det kom snabbt ett ungt par till det här gamla paret och var beredda att köpa huset. Och då sa den gamla mannen att ni får självklart köpa huset av oss och det tycker vi är jätteroligt. Men det finns en sak som jag skulle vilja göra innan ni flyttar in. Och jag skulle vilja göra mig av med det där klippblocket som ligger i trädgården. Jag har ju sagt det till mig själv ända sedan jag flyttade hit. Och nu vill jag verkligen ta tag i saken och flytta på den här gamla stenen. Och paret sa, men det är ju jättebra om du vill göra det åt oss. Så äntligen efter 50 år i det här huset så gick gubben till grannen och lånade en traktor. Och jag vet väl inte exakt hur man gör när man flyttar på ett klippblock. Men jag kan tänka mig att man backar in traktorn och fäster någon form av kättingar eller något. Jag kollar mig om och ser om jag får några nickande blickar. Men det måste väl vara ungefär så att man fäster någon anordning kring den här stenen. Och gubben startade upp traktorn där på den lägsta växeln och började sakta köra framåt. Och stenen gav med sig efter några ryck så där. Och så såg han i backspegeln att hans fru kom springandes snabbt emot honom. Och ni som är gifta vet ju att en springandes fru inte är något jättebra. Då är det väl någonting man har gjort fel i regel. Så han var snabb med att stänga av traktorn, den gamla mannen, och förstod att nu är det någonting som står galet till här. Och frun, hon bara stod och pekade där stenen hade legat. Och både mannen och frun såg att det var massvis med vatten under den där stenen. Det hade varit något form av källflöde, du vet. Det kan ju vara så ibland ute i skogen att när man flyttar på riktigt, riktigt stora klippblock att det finns stora vattensamlingar där under. För att grundvattnet på något sätt kommer upp där. Och de sa till varandra, här har vi bott hela våra liv, i alla fall 50 år i det här huset. Och vi har haft det här klippblocket bakom oss, men vi har ju aldrig tagit oss tid att flytta på det. Och så såg de det här underbart vackra vattnet och de sa, vilken fin trädgård vi kunde haft med det där. Och gjort någon liten damm och allt sånt där. Vad ledsna de var att de inte hade tagit tag i den här saken. Och i Bibeln, i Nya Testamentet, så säger Jesus så här när han befinner sig i Jerusalem. Och det står i Johannes 7 och 37. Det står att Jesus ropade till folket, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och detta sa Jesus om anden som de som trodde på honom skulle få. Jesus han står alltså där mitt i Jerusalem och ropar ut till folket att om ni kommer till mig så ska ni få dricka av det levande vattnet. Och när Jesus talar om vatten i det här sammanhanget så är det alltså inte vatten som H2O som du och jag känner det, utan det är en bild för den heliga ande. Och Jesus säger att var och en som är intresserad, varenda en som kan tänka sig och få del av det här levande vattnet, det är bara att komma så ska ni få ta del av den heliga ande. Det var ju likadant för det där gamla paret, eller hur? De hade haft tillgång till det där vattnet hela tiden, men de hade aldrig riktigt tagit tag i saken. De hade liksom haft det där klippblocket där, men det var det där sista steget som fattades. Och de ångrade det nog rätt så rejält när de väl upptäckte den här fantastiska vattenkällan som fanns där. Jag vet inte med dig när jag säger den heliga ande vad du tänker på. Eller om jag säger ordet ande bara. Jag menar, en del av oss är ju rätt så frikyrkoskadade så där att vi förstår direkt vad man talar om. Men om vi hade gått ut i Stockholm eller Jönköping för den delen och sagt ordet ande, så har ju de flesta inte rätt associationer, eller hur? Det är ju någonting som folk tänker på, spöken och massa sådana här dumma grejer om man säger ande idag. Och jag tror att de flesta barnen om man säger ordet ande idag inte refererar till den heliga ande, utan jag tror man tänker på Aladdin. De här filmerna om Aladdin, jag har säkert sett dem, de är rätt så bra faktiskt. Aladdin, han som hittar den här lampan i öknen och det finns en ande där som kan uppfylla alla hans önskningar. Det är den bilden folk har av anden idag. Och jag funderade på det där med Aladdin faktiskt när jag satt hemma. För de börjar ju slåss om den där lampan såklart. För alla vill ha del av den där anden som kan uppfylla alla önskningar. Och då är det bara en del personer som får ta del av anden, eller hur? Det var bara de där som kunde ta lampan av Aladdin som kunde få ta del av andens önskningar. Och så satt jag och tänkte på hur det var i Gamla testamentet. Då var det ju bara en del personer som hade del av den heliga ande. Då var det prästerna och det var profeterna och det var kungarna och det var några riktigt mäktiga stridsmän sådär. De hade en relation med den heliga ande. De kände till vem den heliga ande var. Men vanligt folk som du och jag, inte en chans. Vi hade inte del av den heliga ande. Men så kommer det en person i Gamla testamentet som heter Joel. Och den här Joel, han ställer sig och säger att det kommer komma en tid då anden kommer utgjutas över alla människor. Och för dig och mig låter det ju rätt så självklart. Vi har firat många pingstdagar förut. Men människorna som stod där och lyssnade på profeten Joel, de skakade på huvudet och sa att det finns inte en möjlighet att den heliga ande skulle vilja flytta in i folk som oss. Utan det är präster, det är profeter, det är kungar som den heliga ande bor i. För de förstod att anden är Gud själv. Och Gud är helig och Gud är ren. Varför skulle Gud själv vilja bo i vanligt patrask som dig och mig, sa man till varandra när man stod där och lyssnade på profeten Joel. De kunde inte tänka sig att Gud skulle vilja bo i en enkel människa med alla fel och brister som du och jag har. Men Joel, han ropade att han kommer inte bo i bara vem som helst, han kommer bo i unga män och kvinnor och i gamla män och kvinnor. Och till och med slavar och slavinnor kommer ha del av den heliga ande om man vill. Och det var en revolution när Joel sa detta. Ingen trodde på honom. Men så gick det en rätt så lång tid. Och vi befinner oss nu i Jerusalem. Någonstans kring år 30 efter Kristus. Och då hände det här som Gunvor läste i inledningen av vår gudstjänst. Det var ju så att Jesus hade blivit korsfäst. Han hade dött, han hade uppstått. Han hade gått runt och visat sig för lärjungarna. Och sen på Kristi himmelfärdsdagen hade han återvänt upp till himlen. Och nu så höll lärjungarna till Jerusalem, visste inte riktigt vad som skulle hända. De var där ett gäng killar och en del tjejer också som trodde på Jesus. Och man gick och funderade på vad som ska hända nu egentligen. Och så kollade man i sina almanackor och så sa man till varandra att nästa vecka så är det pingst. Och så sa man, varför firar vi pingst nu igen? Jo, men vi firar ju pingst för att Mose gick upp på berget och där i storm och oska och liksom eld och allt möjligt så fick Mose komma ner med de 10 budorden till folket. Den gamla lagen skänktes oss. Det är därför vi firar pingst, sa man till varandra när man satt där. Och lärjungarna, de började be och de bad och bad och bad. Och vad hände? Jo, Gud kom till dem genom storm och oska och eld, eller hur? Vi läste det precis. Och Gud gav den nya lagen till människorna. Han flyttade in genom sin heliga ande i var och en som ville det. Och den här revolutionen att Gud inte bara ville bo i de stora och mäktiga längre. Utan att han ville komma in i vanligt folk som dig och mig och bo i våra hjärtan. Det är ju risk att det blir en klyscha. Det är ju risk att vi inte förstår riktigt hur stort och mäktigt det är. Jag tänker på mig själv när jag läser de här texterna när jag satt hemma och förberedde mig. Man har ju hört dem så väldigt många gånger att man kanske inte riktigt förstår den här djupa innebörden i dem. Men för lärjungarna som firade pingsten med den här gamla judiska traditionen att budorden hade kommit genom Mose och det var liksom hårda och tuffa bud som de hade fått där. Och nu blev de uppfyllda av Gud själv och fick ta emot den nya lagen och de var glada och det var härligt och de kände sig saliga när de fick ta del av den heliga ande. De förstod ju hur stort och mäktigt detta är. Att Gud vill bo i var och en som tillåter honom att bo i våra hjärtan. Och idag på pingstdagen så ska vi påminna varandra om att den heliga ande, han är verksam också idag. Och vi ska påminna varandra om att den heliga ande är Gud själv. Vi ska inte förringa den heliga ande till att bli någon bisak i treenigheten. Utan den heliga ande är Gud själv och han vill bo i ditt hjärta. Han vill komma in i ditt liv idag på ett speciellt sätt. Och det som är så fantastiskt är att Paulus säger i Nya testamentet att du som är en kristen här inne, du har redan den heliga ande i dig. Paulus säger att ingen människa kan säga att Jesus Kristus är din Herre utan att anden bor i dig. Så du kan vara trygg och du kan vara helt säker på, du som sitter här inne som har överlåtit dig själv åt Jesus, att Gud själv bor i dig. Den heliga ande bor i ditt hjärta. Du har del av det här levande vattnet som Jesus talar om. Du som bekänner Jesus som din Herre, anden bor i dig. Men så finns det ett stort men, tror jag. Och då tänker jag på det här gamla paret med stenen som jag berättar om. De som liksom var kristna då, de hade sitt hem där och de var trygga på sin lilla gård ute på landet och de visste precis hur allting gick till. Och det kan ju vara likadant för dig och mig som kristna, att vi blir kristna och vi är trygga i vår tro på Jesus och det är underbart och härligt, men så finns det där gamla klippblocket i vår trädgård. Och vi vet liksom att det är någonting med det där, men vi tar aldrig tag i det. Och jag tror det finns en stor mängd kristna som börjar tro på Jesus och vi får ta del av den heliga ande, men vi utforskar aldrig. Vi ber aldrig om att få bli andedöpta eller uppfyllda av den heliga ande på det där speciella sättet som vi kan bli. Vi har det där klippblocket och vi vet att det finns någonting mer. Men vi tar aldrig liksom tag i det. Och då finns en risk att vi går och väntar så att tiden bara springer ifrån oss. Så att vi inte upptäcker det där fantastiska levande vattnet som paret upptäckte där under klippblocket i sin trädgård. Och jag tror att en del av oss gör det medvetet. När jag var 17, 18, 19 år ungefär så tror jag att jag rätt så medvetet valde att inte söka mer av den heliga ande. Och jag tror inte vi pratar så mycket om det i frikyrkan i Sverige idag, men jag kan vara så ärlig och säga att så var det för mig. För jag såg hur en del amerikanska predikanter betedde sig på tv. Och ni som känner mig vet att jag är en väldigt kontrollmänniska. Jag vill ha full kontroll över det jag gör. Jag vill inte riskera att någonting ska hända som jag inte har kontroll på. Och så såg jag hur en del människor blev när de blev uppfyllda av den heliga ande. Och jag sa till mig själv att jag tänker aldrig någonsin söka det där. Om jag ska bli en sån människa om jag uppfylls av den heliga ande. Och det kanske är lite tabu att tala om. Men jag tror att det finns flera här inne som har tänkt till de banorna. Du som känner att jag vill ha full kontroll. Jag vill inte överlåta mitt liv till någon annan. Utan jag ska kontrollera vad som sker. Det finns de som medvetet väljer att inte kika under det där klippblocket. Men så finns det de som omedvetet, som inte vet att det finns något vatten överhuvudtaget. Och så var det kanske för det gamla paret. De som har vuxit upp i kristna sammanhang där man inte talar om anden på det sättet som du och jag gör. Där man inte nämner vad fantastiskt det är att leva tillsammans med den heliga ande. Där man aldrig har talat om nådegåvor och andens frukter, utan det är ett rätt så torrt och tråkigt kristet liv. Jag tror att du kan finnas här inne också som kanske inte har vuxit upp med det här att man talar om den heliga ande. Så båda de här kategorierna, de som medvetet väljer att inte söka den heliga ande och de som omedvetet gör det, jag skulle vilja tala till dig idag. Och påminna dig och mig om idag hur viktigt det är att vi söker den heliga ande. Och hur svårt och hur omöjligt det är att leva en vardag utan honom. När Jesus talar om den heliga ande i Johannes 14 och vers 15. Då säger han att han ska ge lärjungarna en hjälpare. Det är så Jesus beskriver den heliga ande. Och menar, om du var som mig då som kände att jag vill inte bli som de där amerikanska tv-predikanterna. Jag vill inte förlora kontrollen. Men skit i vad de gör. Lyssna på vad Jesus säger om den heliga ande. Han är din hjälpare. Behöver du vara rädd för vad en hjälpare ska göra i ditt liv? Du behöver aldrig någonsin vara rädd för vad en hjälpare ska göra i ditt liv. Utan en hjälpare, han vill ju hjälpa dig. Och en del människor kanske reagerar på den heliga ande på ett visst sätt. Men den heliga ande kommer ju aldrig göra våld på dig och den du är. Om du känner det där kontrollbehovet som jag upplevde väldigt, väldigt starkt. Då behöver du inte vara rädd att en hjälpare ska förstöra för dig. Utan den heliga ande kommer ju komma in på ett positivt sätt i ditt liv. Och förvandla dig. Och ge vatten till de där torra ökenområdena i ditt liv som behöver uppfyllas, eller hur? Han är din hjälpare. Tänk vad fantastiskt det är att få en hjälpare på sin sida. Vi behöver ju aldrig frukta Gud, eller hur? Han är vår hjälpare som vill komma in i ditt och mitt liv. Och när jag slutade som pastor här i Skillingaryd fick jag en ny bibelöversättning på svenska som heter The Message. Och det kanske är lite paradoxalt att de ger en svensk översättning ett engelskt namn. Men i alla fall så säger de i den, så översätter de det här ordet att Jesus säger: jag ska skicka er en annan vän. Och det tycker jag också är bra. En hjälpare och en vän. En sann vän behöver vi aldrig frukta. Vad är det vi behöver mest här i livet när vi har det tufft? Det är en bra vän, eller hur? Vad är det vi behöver mest här i livet när vi ställs inför svårigheter? Det är en vän och en hjälpare. Den heliga ande är fruktansvärt okomplicerad. Vi behöver aldrig vara rädda för honom. Du som upplevde det där som jag gjorde, att du gick och spände dig och kände att jag vill inte bli sån där. Jag vill inte, ja, jag tror du förstår vad jag menar. Du behöver inte vara rädd. Han är din vän, han är din hjälpare. Det är han som har skapat dig i moderlivet. Han vet precis vad du behöver. Vi måste våga överlämna oss åt anden. Och ni har säkert hört det många gånger, men det här grekiska ordet som Jesus använder när han talar om den heliga ande, det är ju parakletos, och det betyder just hjälpare. Men det som är så fantastiskt är att när Johannes sen talar om Jesus senare i Nya testamentet, så använder han ordet parakletos om Jesus. Och det är en påminnelse till dig och mig om att den heliga ande och Jesus, det är ju samma person. Det är ju Gud själv, eller hur? Och om du sitter här inne och undrar, vad kommer det innebära när jag ber att den heliga ande ska komma över mig? Jo, det kommer innebära att du får mer av Jesus i ditt liv. Och det behöver man ju heller aldrig vara rädd för, eller hur? Om du sitter och funderar på, vad kommer hända med mig egentligen? Jo, men läs Bibeln. Vad gjorde Jesus med sina lärjungar? Samma sak kommer heliga ande göra för dig idag. Och Jesus, han undervisade sina lärjungar. Och om vi ber den heliga ande att komma in i vårt liv, så tror jag att den heliga ande kommer undervisa oss. I vår vardag ställs vi inför många situationer som är svåra, eller hur? Det gör jag i alla fall. Och jag funderar mycket på, hur ska jag välja i den här situationen? Då tror jag att den heliga ande vill göra samma sak som Jesus gjorde för sina lärjungar. Undervisa oss. Genom att ge den där lilla nålen i hjärtat när vi gör någonting som är fel. Eller ge oss den där tanken så att vi gör någonting som är rätt. Eller hur? Om vi lever med den heliga ande, så gör han samma sak som Jesus gjorde för sina lärjungar. Jesus älskade sina lärjungar. Och den heliga ande vill komma med den här gudomliga kärleken in i ditt liv som vi behöver. Den heliga ande vill ge oss trygghet, för det gav Jesus till sina lärjungar. Vi behöver bara sätta oss och läsa Nya testamentet och se vilken relation Jesus hade till lärjungarna. Den relationen vill Jesus ha med dig genom sin heliga ande. Vi behöver aldrig frukta den heliga ande. Vi behöver aldrig sitta och spänna oss och undra, vilken person kommer jag bli om jag ber om mer av den heliga ande i mitt liv? Du kommer bli mer av dig själv, och du kommer få mer av Jesus i ditt liv. Och det är vad vi behöver idag som kristna. I Apostlagärningarna 1:8 så säger Jesus att när den heliga ande kommer över er, så ska ni få kraft. Och jag har aldrig varit så mycket för det här att referera till den grekiska grundtexten. Men det ordet kraft, det är dynamis på grekiska. Dynamit har vi översatte med till svenska i vår uppfinning som Alfred Nobel kom på. Jesus säger alltså att när den heliga ande kommer över er, så ska ni få dynamit in i ert liv. Och många gånger i min vardag så känner jag mig väldigt liten och hjälplös. Jag vet inte hur det är med dig. Men här i Skillingaryd så är det ju rätt så enkelt att vara en kristen fortfarande. Man kommer här och det är underbart att se att nästan varannan människa man möter på Hemköp, liksom man vet att man har tron gemensamt med den människan, och det är fantastiskt och underbart. Men i min vardag uppe i Karlstad på universitetet, och man hör hur lärarna pratar om den kristna tron, och man hör hur många av de här studiekamraterna pratar om den kristna tron, så känner jag mig fruktansvärt liten och hjälplös. Och man undrar, hur är det ens möjligt att leva ett liv som kristen idag egentligen? Och tänk än värre i Stockholm och Göteborg och de här riktigt stora städerna. Då tycker jag det kan vara skönt att läsa att när den heliga ande kommer över er, då ska du få dynamit ifrån himmelen. Då har du Gud på din sida. Då är du inte liten och hjälplös som man känner sig så många gånger, utan då har man Guds dynamit på sin sida. Den heliga ande kan få innebära att det som du tycker är alldeles hopplöst och det du går och kämpar med, det kan få förändras bara över en sekund. För Guds dynamit är på din sida. Och jag tycker det är väldigt skönt att läsa de bibelorden. Man går där och funderar på, vad är det som jag ska göra för att liksom överleva min vardag som kristen? Jo, be mer om den helige ande. För han är min hjälpare, min vän. Och han kan få vara dynamiten som förändrar en situation som kan ses hopplöst. Och du har ju säkert en annan situation här inne. Du kanske är sjuk eller du kanske har barn som du känner att det går inte bra för dem i livet. Eller det är någon annan jobbig situation som du ställs inför i ditt liv. Och du undrar, hur ska jag klara det här egentligen? Eller det är jobbigt på din arbetsplats eller vad som den är. Och du undrar, hur ska man klara detta egentligen? Ja, jag kan inte se någon annan utväg än att be om Guds dynamit i mitt liv. Och be om mer av den helige ande. För mer av den helige ande är mer av Jesus. Och det är precis vad du och jag behöver i vår vardag. Och som jag sa innan. Jag tror att alla kristna har del av den helige ande. Det är väldigt tydligt tycker jag när man läser Nya Testamentet. Och det tycker inte jag är en fråga som man ska debattera överhuvudtaget. Utan är man kristen och tro på Jesus, så säger Paulus att man har del av den helige ande. Men samtidigt är Bibeln jättetydlig med att det finns något som heter andedop. Eller anduppfyllelse väljer en del att kalla det. Och för mig spelar det ingen roll vad man kallar det. Vi kan säga anduppfyllelse, så hänger alla på med vad jag menar. Det är jättetydligt i Nya Testamentet att en del människor har blivit kristna. Och fått del av den helige ande. Men så får de möta med apostlarna. Och de blir uppfyllda ännu mer. Det liksom bara svämmar över inom dem. Och det är andedopet. Anduppfyllelsen. Det behöver du och jag söka idag. Vi behöver be Gud om att han ska komma in med ännu mer dynamit i våra liv. Vi behöver be Gud om att han ska bli den där hjälparen som hjälper oss i vår vardag. Den här gudomliga vännen som vi inte klarar oss utan. Och jag tror att det kan vara svårt att ödmjuka sig och säga att jag klarar inte mig själv. Jag tror att det gärna blir som för den här gamla mannen och kvinnan som hade det där klipplocket i sin trädgård. Och man sa, men jag kanske väntar med det tills nästa vecka då. Eller när jag ställs inför något riktigt svårt beslut i mitt liv. Då ska jag söka andedopet. Då ska jag söka anduppfyllelsen. Eller när det blir riktigt, riktigt jobbigt kanske. Då tar jag tag i det. Då flyttar jag på den där stenen och dyker ner i det levande och heliga vattnet. Men fram tills dess så väntar jag. Men det finns ju ingen anledning att göra så. Paulus säger att låt det ständigt uppfyllas av den helige ande. Vi behöver han hela tiden. Och vi behöver inte vara rädda för vad det ska innebära. För han är vår hjälpare och vår vän. Jag ska avsluta med att skicka med en bild som Marcus Spirro och Tommy Dahlman gav när de var i Pingstkyrkan i Karlstad. Och kanske var en del på deras möten i Jönköping eller i Värnamo. Men Tommy Dahlman, han gav en riktigt bra bild, tyckte jag. Om hur det är att prova någonting för första gången. Och han sa det apropå att bli en kristen. Men jag tänker det kan vara apropå att våga be om andedopet eller mer av den helige ande. Och Dahlman, han sa det att han hade slått upp den vetenskapliga definitionen av ordet kyss. En kyss. Jag börjar prata småländska känner jag. En kyss. Ah, nu blir det jättesvårt. Nu går det troll i det här. Men ni förstår vad jag menar. En puss, eller hur? Ja. Och då sa Tommy Dahlman att i ett vetenskapligt lexikon som han hade där hemma. Så hade han läst att en kyss, det är den anatomiska sammansättningen av två muskler. Orbicularis oris i ett tillstånd av kontraktion. Det är romantiskt, eller hur? En kyss är den anatomiska sammansättningen av två orbicularis oris i ett tillstånd av kontraktion. Och han sa det, Dahlman, att om du skulle åka till en liten ö i Östersjön där man aldrig hört talas om det här konceptet att kyssa någon som man älskar. De har ingen aning om det. Och du hade sagt till dem, och de hade talat en hyfsad svenska, och du hade sagt att jo, men en kyss, förstår du, det är ju när två orbicularis oris muskler möts i ett tillstånd av kontraktion. Då hade de ju, ur en rent vetenskaplig och teoretisk mening, förstått vad en kyss är, eller hur? För det är ju exakt vad som händer när två människor kysser varandra. Det är två orbicularis oris muskler som möts i ett tillstånd av kontraktion. Men vi som har kysst någon som vi verkligen älskar, vi vet ju att i den sekunden som man gör det, då kunde man inte bry sig mindre om orbicularis oris musklerna. Eller hur? För det är någonting så mycket större och någonting så mycket mäktigare som pågår inom en. Och man vet liksom inte vad som händer. Och speciellt första gångerna liksom, när man är lite ovan så där. Det är ju alldeles fantastiskt, eller hur? När man kysser någon som man älskar. Och Tommy Dahlman sa det, och jag tycker det är så fruktansvärt bra, så jag skulle vilja säga det till dig och mig också. Att det finns säkert många kristna som har fullständig koll på den vetenskapliga definitionen av den heliga ande. Jag tror att du sitter här inne som har hört så många gånger de här beskrivningarna av den heliga ande. De här bibelorden om anduppfyllelsen, om parakletos, om hjälparen och vännen. Jag tror du sitter här inne som har fullständig koll på den vetenskapliga och teoretiska definitionen av den heliga ande. Men du kanske aldrig har vågat testa det i praktiken. För det är ju en enorm skillnad att veta vad en kyss är rent vetenskapligt. Men den sekunden man testar det i praktiken, då blir det någonting mycket bättre. Eller hur? Och jag tror att du kan sitta här inne som kanske går och brottas med de där grejerna. Att du har hört den 100:e predikningen idag om andedopet. Du har hört det så många gånger. Och du kan de här bibelorden. Och du vet hur det går till. Och du har sett människor som går fram till första raden och man ber för dem. Och du vet exakt hur det ska gå till. Men du har aldrig vågat testa det. Du har aldrig vågat komma till det här stadiet och man ger den riktiga kyssen. Och jag tror att dig ska vi be med idag. Du som vill testa. Du som vill göra det första gången och verkligen våga bjuda in Gud i ditt liv. Och be han att bli den här hjälparen, vännen, dynamiten som är på din sida. Och bara för att påminna dig om igen. Du behöver inte vara rädd för den heliga ande. Han är inte högljudd och påträngande om det inte är någonting som passar dig. För den heliga ande är din vän och hjälpare. Han vill dig inget illa. En del människor blir kanske högljudda och det kanske blir på ett visst sätt när man får del av den heliga ande. Och vissa upplever inte alls de känslostormarna. Och det är väldigt olika, eller hur? Men han är din hjälpare och din vän. Du behöver aldrig frukta hur det ska bli när den heliga ande kommer in i ditt liv. Så vi ska be tillsammans, och vi ska be att Gud ska få komma med sin heliga ande på ett nytt sätt i våra liv. Och sen tror jag att det kan vara så att du sitter här inne, och jag hade egentligen inte tänkt att nämna det, men jag har skrivit här i mina anteckningar att om det känns rätt så kan du säga att jag tror det kan vara så att en del människor i Skillingaryd och i Småland är rätt så trötta på allt vad frikyrklighet heter. Ja, man är lite trött på det här med, man liksom kan allting vad det innebär att vara frikyrklig. Och man har gått på sitt 1000:e möte och man har varit på sina ungdomsläger. Och man vet precis vad det innebär, men man känner ingenting i sitt inre. Jag tror att du som upplever så idag att det är tråkigt och det är torrt, att du behöver söka den heliga ande. För vi behöver inte mer av frikyrklighet, vi behöver mer av Jesus. Och det får vi genom att bjuda in den heliga ande i vårt liv. Och då blir det spännande och roligt att gå på möte igen. Då blir det liksom upplyftande. Då får vi tillbaka. Då kan vi vara stolta över att gå på våra samlingar när vi känner att den heliga ande verkar i oss. Jag tror att det är en hälsning till någon här inne också. Men vi ska be tillsammans var och en, och vi ska öppna våra hjärtan för Gud. Jesus, vi tackar dig för att du är här idag, Jesus. Vi tackar dig, Herre, för att vi får samlas i ditt hus. Och Herre, jag tackar dig för att du är stor och mäktig, Herre. Jag tackar dig för att du är Gud Fadern som har skapat hela universum, Herre. Och vi får se din skaparkraft idag runt omkring oss i blommorna och träden och solen som skiner, Herre. Då förstår vi hur stor och mäktig du är, Herre. Och vi får också påminna oss om dig, Jesus, vad du har gjort för oss, Herre. När du dog för oss, Herre, och uppstod för oss, Herre, och tog alla våra synder på ditt kors, Herre. Jesus, vi tackar dig för det. Och så tackar vi dig idag på pingstdagen för att du är Gud, den helige ande, Herre. Och att vi har läst i Bibeln att du vill bo i alla kristnas hjärtan. Du vill bli en naturlig del av våra liv, Herre. Och jag ber dig, helige ande, att du ska komma över vår samling idag på ett speciellt sätt, Herre. Du ser de människorna som i sin tysta bön just nu ber, helige ande, kom och ta din boning i mig, Herre, och uppfyll mig och låt mig få känna att du bara kommer in ännu mer starkare i mitt liv just nu, Herre. Jag ber dig att du ska komma över var och en som önskar det, som öppnar sina hjärtan. Tack för att du vill komma in och bli den här gudomliga vännen som vi behöver, Herre. Att du vill komma och bli den hjälparen, Jesus, som vill stötta och vägleda oss genom livet. Och att du vill komma och bli den här dynamiten i våra liv som vi så väl behöver när vi ställs inför svåra situationer, Herre. Jag ber för var och en, Herre, som i sitt inre säger jag vill ha mer av dig, helige Ande. Att du ska flöda in i deras liv just nu, Herre. Och jag ber att ingen ska behöva sitta och spänna sig och känna hur ska det bli och vad kommer hända med mig, utan att vi ska förstå att du är ju Jesus själv. Du är Gud själv. Och Jesus, du vill oss bara väl, och jag ber dig, helige Ande, kom in i våra liv, Herre. Och låt oss få känna, Herre Jesus, hur du uppfyller våra inre, Herre. Vi ber dig om det, Jesus. Vi ber dig om det, Jesus. Jag ber för de här människorna som kanske känner igen sig i det här med att man kan den teoretiska och vetenskapliga definitionen av den heliga ande, men man har aldrig vågat testa. Man har aldrig vågat ta det där steget när man verkligen ber heliga ande bli en del av mitt liv. Och jag ber att den personen ska få göra det just nu och bara få känna att du strömmar in i den personens kropp, Herre. Med kraft ifrån himmelen, Jesus. Med det levande vattnet ifrån himmelen, Herre. Tack Jesus för att du vill möta med den personen just nu. Och Herre, du ser om den här beskrivningen som jag gav av en människa som är trött på frikyrkligheten, om den kan stämma. Jag vet inte själv säkert, men jag upplever att det kan sitta någon här inne som känner att jag är så trött på alla former och jag är så trött på allt det här som egentligen är mänskligt. Och jag vill ha mer av dig, Gud. Jag ber att du ska möta med den människan. Att den människan ska få känna att det handlar bara om dig, Gud. Det handlar bara om dig. Och vi ber om kraft över den personens liv just nu, Herre. Jag ber dig om det, Herre. Tack Jesus. Tack för att du är god och mäktig, Herre. Tack för att du vill vila över det här mötet. Och att vi, nu när vi sjunger tillsammans och när vi fortsätter att be, Herre, att vi bara ska få känna din närvaro, Herre. Och att vi ska få komma och dricka av det här levande vattnet som du skänker oss, Herre. Vi ber om dig i ditt namn, Jesus.